Fredrik, vad tycker Kreml om skönhetsbloggare?
Att de ska hålla sig borta från politik.
Carolina, döljs sanningen för Putin?
Hans närmaste män har blivit duktiga på att veta vad han tycker om att läsa.
Lubna, lever Moskva på lånad tid?
Det vill i alla fall Ukraina signalera.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in det här avsnittet onsdag morgon den 22 april. Idag ska vi prata om fortsatta ukrainska attacker mot mål vid den ryska Svarta havskusten. Och så ställer vi oss frågan vad en skönhetsbloggares kritik mot makten säger om tillståndet i Ryssland. Dagens gäster är Carolina Wendel Palin, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI. Välkommen.
Tack.
Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
Tack.
Och Fredrik Wahlström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
Hej, hej.
Ukrainian authorities say its military hit an oil refinery on Russia's southern coast, killing at least one person. A fire broke out at the Tuapse seaport, where one of Russia's key Black Sea export facilities is housed.
TV-kanalen Al Jazeera rapporterar om en ukrainsk drönarattack mot oljeraffinaderiet i Tuapse vid den ryska Svarta havskusten. En person ska ha dödats. Angreppet skedde natten till måndag och var det andra mot samma mål på bara några dagar. Under april har energiinfrastruktur i samma region blivit måltavlor upprepade gånger. Hur påverkas människor som bor i närheten av den här sortens attacker, Fredrik?
Alltså, vi ser ju nu hur kriget har sedan länge kommit till Ryssland. Om vi följer de signaler som kom i början av den fullskaliga invasionen, våren 2022, så var ju signalen att ni behöver inte bry er om det här från Kremls sida till den ryska befolkningen. Det här är något som pågår långt borta, vi ska bara avsluta den här operationen och ni kan fortsätta leva som vanligt. För många människor i gränsområdena runt Ukraina som ju attackeras av olika skäl och i de här städerna med väldigt strategiska mål för Ukrainas del, så märker ju ryssarna varje dag att det här hotet hänger över dem, och ibland så blossar det upp i form av attacker mot till exempel oljeraffinaderier. Och det som är tydligt är att från början så kunde vi i alla fall inte se att det fanns några stora reaktioner i det ryska samhället. Men nu när människor drabbas så har ju de där känslorna av att varför pågår det här kriget, vad ska vi med det till, har ju bubblat upp allt mer. Och det blir ju väldigt komplicerat, att ryssarna har inga problem tydligen med att krig förs i ett grannland och människor dör. Men när deras egen vardag påverkas, då blir det plötsligt en stor fråga. Så det där har ju väckt mycket känslor i omvärlden, att ryssarna nu först börjar reagera.
Och vilket är budskapet från Kreml till de ryssar som drabbas då, Carolina?
Ja, egentligen inte så mycket budskap alls. Lite som när Ukraina invaderade Kurskregionen. Det finns inte så mycket hjälp och medkänsla egentligen från Moskva. Det budskap som har gått ut är ju snarare då att det här är väst som ligger bakom, därför att det är väst som hjälper Ukraina att bygga vapensystem. Och då har man gått ut och sagt att de städer eller de fabriker där man hjälper Ukraina med vapensystem, att det är legitima mål även för ryska väpnade styrkorna. Och det skulle jag säga är ett tydligt tecken på just att det kommer allt närmare Ryssland och att det här skadar Ryssland, att man är väldigt upprörd vid det här laget.
Hur viktigt är det rent psykologiskt för ukrainare att landet lyckas med den här sortens attacker, Lubna?
Nej, men det är ju toppen för den ukrainska moralen att Ukraina lyckas inte bara en gång slå till mot den här terminalen och hela den här staden. Så sent som i november i fjol så hade man också en ganska lyckad attack med havsdrönare, och även då fick man väldigt stor uppmärksamhet. Så det Ukraina gör är att man visar på att man har förmåga fortfarande att åsamka Ryssland stor skada, och man agerar som om man hade strategiskt överläge. Man agerar som att man har väldigt mycket självförtroende och har förmåga, och det är i sig väldigt viktigt för den ukrainska stridsmoralen och signalerna som man sänder utåt till Kreml bland annat. Och sen så liksom på mellanmänsklig nivå så är det ju sällan man ser ryssar i ukrainska medier. Men den här gången så var det flera som hade snappat upp de här ryska reaktionerna om ryssar som gråter i klipp och är väldigt rädda och berättar att det regnar olja på dem nu. Så på olika sätt så stärker det här den ukrainska stridsmoralen.
Fredrik?
Alltså det är ju intressant att se också det psykologiska övertaget för Ukraina när de nu anfaller med sina egentillverkade, egenutvecklade vapensystem. Attackerna mot Tuapse, där har vi ju den här drönartypen Luti som de har döpt till Vrede. Och tidigare så sa ju alltid den ryska propagandan, alltså för några år sedan, vad som än slog ner i Ryssland eller vid frontlinjerna i kriget, så sa man att titta här, det här är de amerikanska vapnen som har levererats till Ukraina som används på det här destruktiva sättet. Är det så ni vill att de här vapnen som ni har skänkt ska användas? Det är HIMARS eller Storm Shadow. Och man fortsätter ju gärna använda det här i propagandasyfte och kanske möjligen kan övertyga en del av den ryska befolkningen att det är så. Men det är ju svårt att övertyga omvärlden nu när vi sitter och ser på utvecklingen i Ukraina, när man ser alla vapentyper, den här nya roboten Flamingo som Ukraina har utvecklat. Så att också den ryska propagandan har liksom blivit fråntagen ett av sina huvudargument som man körde med mycket förut.
Vi har ju flera gånger konstaterat att ett av syftena från ukrainsk sida är att slå mot den ryska ekonomin när man attackerar oljeraffinaderier eller oljehamnar. Men har de här attackerna någon direkt påverkan på hur det går i kriget här och nu, Carolina?
Ja, men det slår ju mot Rysslands möjligheter att bygga upp en krigskassa igen. Nu har vi väldigt högt oljepris. Det här är ett gyllene tillfälle för Ryssland att få in mer pengar helt enkelt. Och man kan inte dra nytta av det på det sättet man skulle vilja tack vare de här attackerna.
Lubna.
Just i och med att man slår mot exportterminaler, och sådana har ju Ryssland inte så många av. De kan man inte heller gömma långt in i landet. De behöver Ryssland för att kunna transportera sin olja. Och det är just de som Ukraina under den senaste tiden har riktat in sig på i Svarta havet, i Östersjön. Och det har ju bromsat i alla fall delvis den ryska oljeexporten med skuggflottan.
En intervju med den svenska mustchefen Thomas Nilsson till Financial Times, brittiska tidningen, har fått stor uppmärksamhet internationellt. Thomas Nilsson, som alltså är chef för Sveriges militära underrättelse- och säkerhetstjänst MUST, hävdar att Ryssland manipulerar sina ekonomiska siffror. Moskva lever på lånad tid, säger han, och hävdar att budgetunderskottet är mycket större än vad som sägs och att inflationen är betydligt högre än vad den officiella statistiken visar. Ryssland är på väg mot en finansiell katastrof, säger MUST-chefen. Vilka har reaktionerna varit i Ukraina på den här intervjun, Lubna?
Det är sällan som en svensk underrättelseperson eller underrättelsechef i det här fallet får så mycket uppmärksamhet som den här intervjun fick i ukrainska medier. Och det är ju i linje med det budskapet som Ukraina vill förmedla, att det går inte bra för rysk ekonomi.
Mustchefen Thomas Nilsson, han säger att det mycket väl kan vara så att Vladimir Putin själv inte vet hur illa den ekonomiska situationen är. Kan det vara så, Carolina?
När man börjar mixtra med, eller framförallt när man börjar hemlighålla viss statistik, då gör man det ju även svårt för det egna landet, för den politiska ledningen, men också för företagare i landet att fatta välgrundade beslut. Så det är någonting, tror jag, som Ryssland lever med. Sen tror jag inte man ska överdriva hur dåligt informerad Putin är. Mitt intryck är att Putin är en person som mycket väl kan ta till sig ekonomisk statistik. Man ska ju veta att han har ju också tillgång till de hemliga delarna av statistiken som vi inte längre kan ta del av. Dessutom har han vid två tillfällen den senaste veckan pratat om de ekonomiska problemen. I min analys så verkar det troligt att han kommer att ge premiärministern Mishustin skulden för detta och det ekonomiska blocket av regeringen, snarare än att det skulle ligga på presidenten. Men visst är det ett problem för Ryssland, för de är ju på väg in i ett dumaval, ett val till parlamentet också.
I höst.
Ja, och då behöver man ju någonting positivt att kunna leverera till väljarkåren, och det kommer att vara tufft.
Men om det nu är så att Putin inte får tillräckligt med information, varför berättar inte medarbetarna i så fall om hur verkligheten ser ut, Fredrik?
Alltså i alla auktoritära system så är det ju problematiskt att komma med dåliga nyheter, och det här Putin-systemet som har utvecklats i över 25 år har ju sådana drag också, att människor vet vad som går hem och vad som inte går hem, och ingen vill vara den som kommer till Putins skrivbord med den negativa rapporten. Däremot så är det ju inte säkert att det är det som är bakgrunden.
Det här att Vladimir Putin inte känner till omfattningen av problemen i Ryssland har uppmärksammats av fler den senaste tiden, även om vi faktiskt inte vet vad som Vladimir Putin vet och inte vet.
Jag хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу.
Det här är Victoria Bonja, rysk skönhetsbloggare och tidigare dokusåpa-kändis. I ett inlägg på sitt Instagram-konto med många miljoner följare så vänder hon sig direkt till Vladimir Putin och säger att människor i Ryssland är rädda för honom.
Народ вас боится, блогеры вас боятся, артисты боятся. Губернаторы вас боятся.
Känslan är, säger hon lite längre in i inlägget, att vi inte längre lever i ett fritt land. Och människor vågar inte berätta om alla de problem som finns i Ryssland. Hon nämner översvämningar i Dagestan, tvångsslakt av boskap i Sibirien och blockering av populära meddelandeappar. Kriget i Ukraina, det nämner hon inte alls. Inlägget som är nära 20 minuter långt har på drygt en vecka fått över 30 miljoner visningar och väckt enorm uppmärksamhet i Ryssland. Själv bor Victoria Bonja sedan länge i Monaco. Varför har det här inlägget väckt så starka reaktioner, Carolina?
Det här är ju en person som, hon är ju känd för att hon är känd på sociala medier. De som har en stor följarskara. Hon ger uttryck, tror jag, för någonting som många känner irritation över just nu, inte minst då i Moskva där man har stängt ner mobilt internet. Det här är ett jätteproblem för alla som är beroende av mobilt internet i sin vardag, vanliga användare, men också företagare och influerare naturligtvis. Och det här kostar enormt. Så hon ger uttryck, tror jag, för en irritation. Sen är det ju också, det finns någonting väldigt klassiskt över hennes inlägg. Det är ett inlägg till den gode tsaren. Det fanns liknande under Sovjettiden, inte minst under Stalintiden. Man tänkte att högste ledaren vet inte vad som pågår. Jag måste informera. Man kan inte tro riktigt att det är Putin som faktiskt ligger bakom vad som händer. Men det är det ju, självklart.
Fredrik.
Jag tror att en viktig anledning till varför det här har slagit ner som en bomb i den ryska offentligheten är för att det kommer ju inte från den mera traditionella ryska oppositionen. Det här är ju inte en alternativ, avvikande röst. Victoria Bonja är ju egentligen typisk för Putinsystemet. Reality-stjärnor, de får gärna bli superkändisar, för det ses som någonting ofarligt. Vi har ju sett hur alla andra uttryck inom kultur och media har pressats ner gradvis och nästan helt utraderats under 25 år i Ryssland. Men den här typen av personer har jag aldrig sett som något problem. Och så plötsligt dyker hon upp och säger saker som låter ibland som i vissa drag som om det skulle kunna vara oppositionsbloggaren Navalny som uttryckte eller hans team. Och den här kritiken som framförs i inlägget, det rör ju liksom en nerv i det här missnöjet som vi ser börjar bubbla upp på allt fler ställen i Ryssland nu.
Ja, Alexej Navalny som alltså dog i fängelset för drygt 2 år sedan. Vad säger människor i Ukraina om det här? Har det alls uppmärksammats där, Lugna?
Knappt skulle jag säga, och där det har uppmärksammats så har det ju mötts av väldigt mycket misstro. Man förhåller sig generellt sett ganska skeptiskt till även de så kallade liksom oppositionella ryssar. Och man ser ju det här som ett väldigt sent uppvaknande. Var har hon varit under alla dessa år? Och sen är det ju också så att i de här liksom inläggen så kritiserar hon ju inte Putin på riktigt. Och hon nämner inte ens kriget i Ukraina som ju är det största problemet för Ryssland ändå, enligt ukrainare. Så det här tar man inte på så stort allvar.
Det har spekulerats i om Victoria Bonja ensam står bakom det här inlägget eller om hon till och med har agerat i samförstånd med den ryska makten. Kreml gick nämligen ut och kommenterade hennes inlägg och sa att man har koll på de problem som hon tar upp där. Och i ett nytt inlägg sen så tackade Victoria Bonja med tårar i ögonen för att de lyssnat. Varför dyker den här typen av spekulationer upp, Fredrik?
I grunden för att vi ju som vanligt vet så lite om vad som försiggår bakom kulisserna. Men också för att det har visat sig tidigare att det som har framställts som kritiker av systemet i själva verket sen kanske visat sig stå nära makten. Jag tänker kanske framförallt på ett exempel. Ksenia Sobchak som är en tv-programledare och skådespelare i filmer och dyker upp i tv i alla möjliga sammanhang. Hon har ju haft politiska projekt och till och med kandiderade mot Putin i presidentvalet 2018. Men efter det så har det ju sen framstått som att hon kanske inte egentligen är en dissident utan snarare som en del av systemet. Så att det är ett exempel på när kritik som har framförts mot makten kanske har varit mera som en ventil för missnöje som man kan liksom pysa ut och sen kan man gå vidare som om ingenting har hänt.
Kuriosa i sammanhanget är väl att Ksenia Sobchak var programledare för samma dokusåpa som Victoria Bonya deltog i, Dom 2, en rysk version av Big Brother. Men sen tog den här historien om Victoria Bonya en ny vändning när en av rysk TVs främsta propagandister, Vladimir Salavjov, i sitt TV-program gick till frontalangrepp mot Bonya och sa att det hon gjorde kunde vara brottsligt. Då svarade Victoria Bonya med en ny, den här gången AI-genererad video. I den här videon har Bonya förvandlats till en kvinnlig version av Spindelmannen som fångar in Salavjov och andra kritiker i spindelnät. Och nu är debatten i full gång mellan de som stödjer och de som kritiserar henne. Och det finns också de som misstänker att Victoria Bonya mest gör det här för att få uppmärksamhet och fler följare till sitt konto. Men vad säger den här historien om läget i Ryssland, Carolina?
Ja, det är ju frågan om den säger så mycket. Den säger någonting om medialäget, skulle jag säga. Det här är ju någonting som tar fokus ifrån alla de frågor som egentligen borde diskuteras i Ryssland. Allt ifrån kriget naturligtvis, ekonomin, hur det ser ut för vanliga ryssar just nu ekonomiskt, hur det ser ut vad gäller förtryck och möjligheterna för företagande i Ryssland. Det tar egentligen fokus från allt det som är viktigt i landet.
Men att det har uppstått en sån här infekterat debatt mellan propagandister och då den här bloggaren. Hur skadligt är det för den ryska makten eller spelar det ingen roll, Fredrik?
Jag tror att det är lite oförutsägbart och det gillar ju inte Putin. Jag tror att om man nu tänker sig att man ska kunna kontrollera det här och göra det till någon slags politiskt verktyg som ska tjäna något syfte gentemot befolkningen, så är det ganska oklart vart det hela är på väg. Nu har ju Victoria Bonya liksom uppmanat sina reality-stjärnesystrar att gå med i kampen mot de här propagandisterna som har uttryckt sig väldigt hånfullt. Salavjov i tv, men vi har också den här dumaledamoten Milonov som har kritiserat henne och den här pro-Kreml-bloggaren Artyom Lebedev. Och det är de som visas upp i den här AI-genererade filmen när hon är spindelkvinnan. Och det har ju blivit någon slags konstigt feministuppror mitt i alltihopa, för att de slår ju ner då på, eller Bonya framförallt slår ner på, att de behandlar kvinnor dåligt, att det är kvinnoförnedrande uttalanden från de här propagandisterna och dumaledamöterna och bloggarna. Så att jag tror inte att det kanske är så lätt hanterligt och kontrollerat som man kanske ett tag tänkte sig, utan vi får se vart det här tar vägen.
Ja, och Salavjov har ju till och med gjort jämförelser med hur kvinnor slog på kastrullen 1916 inför revolutionen. Och det är ju faktiskt att propagandisterna gör det här till ett hot mot den politiska ordningen i Ryssland.
Att det här skulle leda till en ny revolution?
Ja.
Den senaste tiden så har förtroendet för Vladimir Putin minskat också enligt statskontrollerade opinionsinstitut. I april så kände 72% av de tillfrågade förtroende för Putin, en nedgång från drygt 81% i december förra året enligt statliga institutet Vitsiom. Varför publiceras ens de här siffrorna om det går dåligt, Carolina?
Det här är viktigt ändå för en auktoritär ledare att veta om. I auktoritära system är det alltid en kris om den auktoritära ledaren inte har absolut dominerande förtroende i opinionen. Det finns ju inga alternativ i Ryssland.
Till Putin?
Nej, det finns inga alternativ till Putin i Ryssland. Och skulle han ha siffror som ligger under 50%, då är det ju politiska systemet som står på spel. Inte bara hans karriär. Det här sker ju också inför att man ska gå till parlamentsval. Det är ju ingenting som kommer att förändra det politiska livet i Ryssland. Men det är ändå viktigt för den politiska makten att se till att folk ändå går till vallokalerna. Och även duman då har väldigt låga siffror i de här opinionsundersökningarna. Och nu kommer, tror jag, Putin behöva lägga skulden för den politiska situationen och inte minst ekonomin på någon annan än sig själv.
Spelar den här opinionen någon roll för Putin, de här siffrorna, Fredrik?
Inte om vi talar om att han ska använda dem för att informera sig inför politiska beslut. Men däremot är det ju det här med underkastelse som är viktigt för Putin. Och om då det visar sig att färre är beredda till det, då kommer man ju att få titta över med vilka medel ska vi åstadkomma det i framtiden. Så i den meningen är de här siffrorna viktiga för Putin.
Vi har ju sett tidigare att Putins siffror har gått ner. Till exempel när man ville höja pensionsåldern, men också under mobiliseringen när oron i samhället ökade markant. Och då försöker man ofta backa lite grann eller man modifierar hur man faktiskt genomför de beslut man har tagit. Och man genomför olika propagandainsatser för att minska missnöjet. Man ska veta att presidentadministrationen i Ryssland, de har ett väl utvecklat system för att övervaka om det finns några tendenser till protester i olika regioner. Och man är väldigt snabb med att reagera när man ser sådana tendenser.
Hur ser Volodymyr Zelenskyjs popularitetssiffror ut, Lubna?
Ja, i de senaste opinionsundersökningarna så ligger han på strax över 60%. Och det är ju inte samma siffror som i början av den fullskaliga invasionen då de var på över 90% ibland och stadigt så har de ju börjat sjunka, men det är fortfarande väldigt högt för ett demokratiskt land. Men man ska också komma ihåg att Ukraina är i en väldigt speciell situation där man inte kan genomföra val på grund av kriget. Men samtidigt så upprätthåller man ju liksom den offentliga debatten och man är öppen med kritik gentemot ledningen. Men popularitetssiffrorna ligger runt 60% och man antar att de kommer fortsätta sjunka stadigt i och med att kriget fortsätter. Men fortfarande så är det högt om man nu ska se hur det ser ut i övriga Europa.
Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Carolina, vad har du sett?
Jag letar efter tecken på att Putin ska hålla sitt årliga linjetal. Enligt konstitutionen så ska presidenten hålla ett årligt linjetal varje år där han anger de huvudsakliga inriktningen då för utrikespolitiken men också för ekonomin och för socialpolitik inom landet. Under 2025 hölls inget sånt tal. Då gick det rykten om att Putin skulle hålla ett årligt linjetal inför dumavalet. Det naturliga vore att det kommer i maj eller juni. Men än så länge så ser vi inga sådana tecken. Och det är knepigt tror jag att sätta ihop ett sådant linjetal just nu. Därför att det finns inte så mycket positivt att leverera. Och typiskt också inför dumaval så brukar man vilja dela ut pengar till olika delar av befolkningen. Och det är väldigt svårt just nu att utlova något sådant.
Fredrik, din spaning den här veckan?
Jag har just kommit hem från Armenien och en reportageresa där. Och jag upptäckte när jag var där att ett stort skifte just nu äger rum när det gäller den internationella närvaron i Sydkaukasien, där ju Armenien är ett av länderna. Och när jag bodde i Armeniens huvudstad Yerevan under några år för mer än 20 år sedan, så då var den självklara logiken att om ett land hade en ambassad i regionen eller en organisation öppnade ett kontor där, då var det Georgiens huvudstad Tbilisi som var platsen. Det var där man skulle vara. Ett mer demokratiskt land på väg mot större öppenhet, tydligare kamp mot korruption och en massa andra saker. Nu, med den allt mer auktoritära georgiska regeringen som förföljer oliktänkande, fängslar oppositionella, har pausat EU-integrationen, så är alla på väg att flytta sin verksamhet till Armenien.
Intressant. Lubna, din kremlologi den här veckan.
Jag tänker på Ukrainas ekonomi och det här 90 miljarders lånet som ska beslutas i EU idag. Redan nu så lider ju Ukraina av ett väldigt stort budgetunderskott och nyligen så införde man en ny skatteregel att frilansare och egenföretagare behöver skatta mer och det här har orsakat väldigt mycket oro i Ukraina. Det här drabbar en grupp som är väldigt sårbar. Samtidigt så försöker man göra allt man kan för att inte röra pensionerna. Och nu pratas det väldigt mycket om Ukraina i och med att det är ett land där fler och fler är i pensionsåldern och färre unga bor kvar, så finns det färre personer som kan bära upp pensionärerna. Så pratar man också om att sänka pensionerna och det skulle mötas då av väldigt mycket kritik. Så de här 90 miljarderna, de kommer ju inte en dag för tidigt.
Tack Lubna Elshanti, tack också Carolina Wendel Palin och Fredrik Wadström. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Wilander. Jag heter Johanna Milén.